i dramat. Jag tycker det är rätt fascinerande. Där är den. Det är ju Lennart Löfstrand. Hej Lennart, jag ser att du är här. Nu har den fått ett tydligt syfte. Den lekte du med när du var liten, visst var det så? Precis som pojken, otroligt. Ja. Pojken i dramat sa så här. Nu har både gjort dig och köpt dig. Nu är du verkligen min. Ja, de där orden de säger Jesus, Fadern, den helige Ande till oss. Jag har gjort dig, jag har köpt dig. Nu är du min. Du är så värdefull för mig. Och jag kommer återknyta till det här i min predikan idag. Nu ska jag läsa en text som är från Gamla testamentet, ifrån Jesaja. Och texten den skrevs ned flera hundra år innan Jesus föddes och vandrade som människa här på jorden. Otroligt. Det här är en text som man läser i många kyrkor i Sverige, i världen, och har gjort så långt jag har kunnat se i alla fall i historien. Det är en text som man läser i påsktider. Så här står det. Han var föraktad och övergiven av alla. En plågad man, van vid sjukdom. En som man vänder sig bort ifrån. Han var föraktad, utan värde i våra ögon. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra plågor han led. När vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Hans sår gav oss bot. Vilken text. Flera hundra år innan Jesus föddes, vandrade på jorden. Märkvärdigt. Ibland när jag tittar på filmer, science fiction eller så, där man reser i tiden, då är det så här, det svindlar, eller hur? Man tänker, nu kanske inte alla tittar på sådana filmer, men några av er gör ju det. Och ni känner igen den där känslan. Hur är det nu? Vilken tid? Ja, men så är det ju när man läser profetiska texter. Orden är skrivna i en annan tid, men handlar om Jesus. Ungefär en tredjedel av evangeliernas texter handlar om tiden vid påsk eller veckan innan, en tid innan. En tredjedel. Det är ganska mycket av evangeliernas texter. Och i olika tider så har man ju firat påsk på lite olika sätt. Nästan hela kyrkohistorien har man haft väldigt mycket mer samlingar och träffar och sätt att fira påsk än vad vi gör idag. Tänk bara när man alltid, alla, hade fasta innan påsk. Då blev det som en påminnelse hela tiden för vad påsken betydde. Och även de här dagarna i påskveckan har ju varit fler. Dymmelonsdag, är det någon som har hört det? Det brukar de prata om på Spanarna på P1. Dymmelonsdag, då satte man någon vaddering, halm eller så, på klockorna i kyrkorna så att de skulle låta dovt. I vår kyrkotradition så firar vi ju långfredag, ja, först också torsdagen med Getsemane stund. En stund vi har varit de senaste åren uppe i Vättesalen. Man läser lite texter. En viktig och fin stund tycker jag. Sen har vi långfredagen och så påskdagen. Men i en annan tid och för några år sedan, då hade man andra gudstjänster också vid påsk. Och går vi tillbaka 200 år, då hade vi fler ledigheter. Och till exempel så hade man då också tredje dag och fjärde dags påsk. Det skulle man ju ibland känna att man behövde faktiskt lite fler dagar ledighet. Under påsken så får man se vad himmelen förändras i ett mörker när Jesus dör. Man kan tänka sig att det kan ha varit ett naturfenomen att solen gick i mål med månens hjälp, eller så kan det ju ha varit någon kosmisk storm på något sätt som gjorde att det blev mörkt. Det är som att hela skapelsen deltar i det som händer. Men det är också mörkt när man tänker på vad människan är kapabel till. Och ändå så är det ju vad Gud gör som är fokus i alla de här texterna. I de här 30% av evangeliernas texter så är det vad Gud gör som är det viktiga. Har du tänkt på att det är ju människor som är med och ser allt det här som händer? Det är ju ögonvittnesskildringar. Det är ju människor som du och jag som fick höra Jesus tala om sin död, att han snart skulle gå mot Jerusalem. Det är vanliga människor som du och jag som är de där första lärjungarna som är med Jesus i Getsemane. Det är vanliga personer som du och jag som är mitt i det där folkhavet när några börjar ropa korsfäst honom, och så hör man att det är fler och fler som ropar. Och det är ju vanliga människor i Jerusalem som ser Jesus när han får bära korset på Golgata, och som sedan är med och ser när Jesus reses upp på korset. Det är vanliga människor. Några av dem var lärjungar, några var personer som följde med och ville se vad som hände. Men de visste ju inte hur allt skulle sluta. När vi läser evangelierna, läser det som händer, så läser vi på ett nytt sätt. Vi läser i vår tid. Och det gör att när vi läser så har vi hela berättelsen. Vi vet att det inte är totalt mörker. Så när vi är med och firar påsk så gör vi ju det inte i en sorg. Det är inte så att vi sörjer påsk. Att vi samlas och sörjer. Nej, vi firar påsk. Och du vet hur det är när man firar födelsedag. Och när man firar student, eller man firar någon som har vunnit en idrottstävling, då tar det lite plats, eller hur? Det tar lite plats, det blir superkonstigt om man drar över det liksom snabbt. Nej, allt man firar vill man ska ta lite plats, och så är det också med påsken. Den ska ta lite plats, det är meningen att det ska ta lite tid och plats. Nu börjar vi fira påsk någon eller ett par söndagar tidigare än vi gjort. Vi tror att det är bra att vi börjar göra det. Tar fler dagar. Vi har tagit bort några genom historien. Allt har sin tid. Men det är bra att vara med och fira påsk. För det är så viktigt det som händer. Jag har märkt att det är viktigt att ställa rätt frågor till en text. Den här texten som jag har läst innan här ifrån Jesaja. Hur kan man förstå den? När jag var ung så började jag läsa Handbok för livet. Har ni sett den Bibeln? Den har ett avsnitt under varje del där det finns kommentarer, där det finns frågor som ställs. Varför, hur, när då, på vilket sätt? Och så svarar de där orden där under själva bibeltexten på massa olika frågor. För mig har det varit otroligt värdefullt. Och nu ska jag ställa sådana där frågor till den här texten. Och jag börjar med frågan varför. Varför blir Jesus korsfäst? En bra fråga. I bibeltexten som jag läste innan så kan vi se att det talas om sjukdomar och synder. I vers 3 och vers 5. Här finns en koppling till en offer. Ett offer likt man offrade ett lamm. Att synden, sjukdomarna lades på lammet. Så står det i Gamla testamentet. Och Jesus, han vandrar vid ett tillfälle. Och så kommer Johannes döparen med sina lärjungar. Och så säger Jesus, Johannes, när Jesus går förbi. Där är Guds lamm som tar bort världens synd. För Jesus, han blir som ett offerlamm. Det är en del av varför Jesus blir korsfäst. I Bibeln talas det också om att det som händer är en sorts betalning. I Nya testamentet så kan vi ju se hur Paulus, Petrus och de andra förklarar, guidar det kristna livet för de första kristna på olika platser runt om i den då kända världen. Och då i ett av de här breven, i Efesierbrevet, så säger Paulus, i honom är vi friköpta. Vi är friköpta genom hans blod och har fått förlåtelse för våra synder. Jesus själv, han säger att han har kommit för att ge sitt liv till lösen för många, så säger han i Markus 10:45. Och lösen, det betyder pengar. En betalning. Och jag tror att Elisabeth kommer gå in mer på det här nästa vecka när hon predikar. I Jesaja 53, den där texten som jag började med, så kan man också se att den här personen som det handlar om, som vi förstår är Messias, var beredd att dö och låta synden läggas på sig själv. Jag har inte läst det nu, för att det kommer sen i vers 12. Men man kan se det väldigt tydligt i Gamla testamentets profetier, men också när Jesus talar. För när Jesus vandrade med sina lärjungar så kan man se att vid en särskild tid så börjar Jesus tala om att han ska gå mot Jerusalem och att han skulle dö. Alltså, han visste att det var en del av hans liv. Det är inte så att han är offer för omständigheterna. Han är ett Guds offer och går den här vägen mot Jerusalem. Sen står det till exempel på ett ställe i Matteus. Det finns i Matteus, Markus, Lukas, Johannes liknande ord. Sen står det i Matteus. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem. Och står det sen. Och bli dödad och uppväckt på tredje dagen. Ja, men varför dog Jesus? Ja, han var ett offer, friköpt, och hans liv var förutbestämt. Och det finns fler sätt att beskriva varför Jesus dog. Och jag tänker att det är som om vi skulle ha ett kors här. Och så ser man det här korset ur olika vinklar. Man ser det härifrån. Och så ser man det ur ett annat perspektiv härifrån. Och utifrån där man är så ser man korset ur olika perspektiv. Och det kan hjälpa oss alla, oavsett hur mycket vi förstår om det ena eller andra. Men tillsammans kan man förstå något mer om varför Jesus dog på korset. Ja, nästa frågeord som jag vill dela är vem? Vem kan räddas genom Jesus död? Och i den där texten från Jesaja så kan man se att det står så här. Det var våra sjukdomar han bar. Våra plågor han led. Han blev pinad för våra brott. Sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Och vilka är då de här personerna som nämner det här? Vad är det för ett vi och för oss? Jo, det är de som först inte hade förstått vem denna Messias var. Vi trodde det var Gud som tuktade. Så börjar ju den här texten. Och så visar det sig att det är ju Messias själv. Alltså, vem kan räddas genom Jesus död på korset? Ja, också den som först inte hade förstått något. Till och med den som hade varit med under Jesus korsfästelse. Den som hade varit med och sett till så att allt det här skedde. Jesus säger ju själv så här. I Johannes 6:37. Den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Oavsett om det är någon som har följt mig lång tid eller kort tid. Jesus säger, den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Och så är vi där vid korset då. När Jesus är korsfäst, vad händer då? Jo, han ber. Jesus ber för de som är där. De som är nedanför. Han ber för dig och mig. Han säger, Fader förlåt dem. De vet inte vad de gör. Och Jesus löfte är att han säger, den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Och Jesus ber. Och kanske allra tydligast, den texten som jag oftast använder när jag talar med någon som är i nöd, som brottas med sig själv eller med någonting. Då brukar jag tala om rövaren på korset. För han är där. Och det är ju bara en kort tid innan han ska få ta sitt sista andetag. Och så vänder han sig till Jesus. Och så säger han, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Och vad gör Jesus då? Jo, han säger, redan idag ska du vara med mig i paradiset. För Jesus är så full av nåd och kärlek. Visst kan man se andra bibelord där det står en väg fram till en tro. Och att det gärna får passera olika delar. Men den här rövaren, han är ju inte ens döpt. Jesus nåd och kärlek är så stor. Rövaren vet ju inte allt, han har inte gått i söndagsskola. Eller i scouterna. Han har inte konfirmerats. Jesus nåd och kärlek är obeskrivligt stor. Ja, ta med den bibelordet du med. Du som då och då möter någon och delar din tro. Otroligt bra bibelord i ett sånt sammanhang. Och för oss, vi allihopa som brottas med något. Rövaren är ju en rövare. Och han får ett löfte av Jesus. Ja, den sista punkten och frågeordet är, vad gör korset då för skillnad i mitt liv? All skillnad. Hans sår gav oss bot, läste jag. På korset så raderas det där i våra liv som kan vara av skam eller skuld, synd och smärta. Bibeln förklarar att Jesus blev ett med allt det där i sin kropp. På korset. Ibland så kan man fundera över om det är för sent för mig. Och när du möter någon som du pratar med så kanske den tanken inte finns hos dig men hos den du möter. Genom livet i olika dalgångar så kan en sån tanke träffa en själv. Fast man har gått som kristen lång tid. Är det för sent nu? Med det som har hänt eller med den jag har blivit. Är det för sent? Ja, men det finns sånt i livet som är för sent. Det är faktiskt så. Att göra en idrottskarriär. Det är för sent för en del av oss. För mig är det faktiskt för sent. Ja, kanske curling förresten. Curling. Ja, men jag tror det. Alltså, jag vet inte om jag gillar curling. Har ni curlat? Eller inte curlat? Det är ju något annat. Men har ni prövat att hålla på? Ja, några av er. Det är ju svårt, det är ju. Men nog borde jag kunna, om jag håller på med det lite. Ja, men det är nog ändå ganska sent. Men jag tror jag kan gå med i någon liga i alla fall och klättra lite. Jag tror det om jag satsar allt. Men det är nog för sent för en riktig idrott. Nej, alltså alla idrotter är riktiga förresten. Det är ju för sent ibland att göra ett riktigt fynd. 80% står det här. Jag hittade inget bättre. 80%. Ibland är det för sent. Det är inte längre, vad står det? End of season på något sätt där uppe. Det är liksom slut. Nu var inte det erbjudandet längre. Det är ibland för sent. Ibland är det för sent att göra karriär. Faktiskt. Det har liksom gått. Tåget har gått. Men du, det allra viktigaste i livet. Det är aldrig för sent. Det är aldrig för sent att vända dig till Jesus. Det är aldrig för sent för dina barn. Det är aldrig för sent för dina vänner. Det är aldrig för sent för någon du känner och som du tänder ett ljus för varje söndag. Det är aldrig för sent att vända om till Jesus. Ja, det visar korset och det jag har berättat idag. Jag är fascinerad över hur forskare talar om om Big Bang och det som hände precis i starten av det. En del tänker på olika sätt om det, men om man nu lånar den tanken. När allt en gång fanns i en förtätad punkt. Och jag läste på nätet, hittade den här formuleringen, jag tycker var så fascinerande. Att då fanns en energitäthet som överträffar allt annat än vi kan uppleva i vår nuvarande värld. Ja, man fattar det inte riktigt och man kan inte riktigt begripa hur tätt allting i så fall måste ha varit innan Big Bang. Och det finns en likhet mellan Big Bang, alltså precis innan, och Jesus. För när Jesus dör på korset så är allt i en förtätad punkt. All synd, all skam, allt det som har varit men också allt det som kommer i Jesus kropp när han dör på korset. Och där på korset blir det omöjliga möjligt. För genom det som Jesus gör kan du och jag, vilka vi än är, få förlåtelse, leva i relation med Gud och komma till himmelen eller paradiset som Jesus säger till rövaren. Till sist, kristen tro handlar om det allra bästa tänkbara bytet. Det saliga bytet kallar Luther det för. Det saliga bytet. Salig betyder ju glad ända in i själen. Inte bara glad utanpå, det är också viktigt. Men glad ända in i själen. Det saliga bytet. Och vad kan det vara? Ja, men jag har en bild. För några år sedan, nu är det rätt länge sedan faktiskt. För det var när jag och min fru var ganska nygifta. Så, ja, det är jättelänge sedan. Jag förstår att någon tänker det. Men då, när vi var nygifta, lite över 20 år, så åkte vi från vår lägenhet. Och vi hade inte tänkt på att tömma soporna. Det här kommer som ett bra tips till alla er, också i slutet på predikan. Vi hade glömt det och så åkte vi iväg på någonting ett par veckor. Och så kom vi sen hem till vår nya lägenhet. För det var lite nytt. En ny doft. In i köket luktade det ungefär som ett soprum. Och några av er vet att man liksom gör besök i soprum lite korta och så. Och jag kommer inte ihåg exakt vad jag gjorde, mer än att jag vet att det var massa små flugor. Jag måste väl ha gått ut med den där påsen så fort jag kunde till soptunnan. Man går ju så här, ni vet, med sopor som är gamla. Ni har säkert någon gång haft sopor som inte är så fräscha. Tänk er nu att när man kommer till soptunnan så står där någon med 7 kassar mat. Och de är fullpackade. Det liksom sticker upp en purjo som är så dyr just nu. En purjo som sticker upp så här. Och så ser man, ja, det är paprika också. 3-pack. Men de ligger där. De är också extra dyra nu, ni vet. Och så bara, ser man. Och så frågar den här personen, vill du ha? Vill du byta? Byta, säger du, mot det här. Ja, allt är betalt. Och så får du göra det där bytet. Är det verkligen sant? Tänker du när du kommer upp med dina 7 kassar. Allt är betalt. Så gör ingen. Alltså även om du drömmer om det här när du går ut med soppåsen nästa gång. Ingen gör så här. Ingen människa är så snäll. Men Gud, han är ingen människa. Han gör så. Gud gör det här bytet med ditt liv. Det som en gång har varit bra. Som kanske någon gång under resan har blivit gammalt. Eller till och med luktar illa. För dig är bytet gratis. Men för Gud betyder det någonting otroligt dyrt. I berättelsen som vi fick höra så var det otroligt höga priset på 100. 98, 99 och 100. Och några tänkte så här, alldeles för dyrt vid den tiden. Vid sekelskiftet så kostade en båt mycket mindre om den var av trä och så. Men det är en poäng. Alldeles för dyrt Jesus betalade priset. Och därför firar vi påsk. Inte sörjer påsk. Vi firar påsk. Vi sjunger, vi kan göra olika saker. Du kan vara med. Du kan vara med och fira påsk. För du är friköpt. Och Gud säger, nu har jag både gjort dig och jag har köpt dig. Nu är du verkligen min. Nu ska vi be tillsammans. Så kan du sen vara med. Be, tacka Gud sjunga sångerna, liksom sjunga dem till Gud. Tända ljus och allt det där. Nu ska vi be tillsammans. Ja, Jesus. Tack för ditt ord och att du med den heliga ande kan göra det levande i vårt liv, Herre. I det jag har förberett, som vi har fått lyssna till, som väckte tankar, Gud, och det som du med den heliga ande liksom rör vid våra inre, så att orden blir till oss, till vår själ, till oss. Herre, vi ber för resten av gudstjänsten, den här viktiga delen av gudstjänsten. Tala in i vårt liv. Herre, du ser oss som behöver skakas om lite. Du ser oss som behöver hitta firandet i vårt liv. Herre, du ser oss som, ja, men som behöver bara få uttrycka det här en gång till. Tack för det du har gjort i mitt liv. Jesus. Herre, vi vill verkligen uttrycka det på många sätt. Tack, Herre. I Jesu namn ber vi. Amen.